veckans fredagssnack.
Ja, det är den bästa delen av veckan. Det är sista sändningstimmen för Godmorgon Västnylands del. Och vi har fått sjunka ner i soffan. Mina snackare sitter här med kaffe. Och jag ser lite sådär halvsnacksugna ut nog. Jag har med mig idag Erik Salvesen, scenograf från Ekenäs. Också tidigare känd från Måndagssnack. Godmorgon.
Godmorgon.
Och med också Melinda Lönnberg. Ja, kan man kalla dig en mångsysslare inom kultur kanske.
Det passar riktigt bra.
Ja, du är från Karis. Hur är det då? Hur känner ni? Har ni kunnat sova någon natt? Det har inte varit någon åskovägar på natten i alla fall.
Inte för mig. För mig var det ganska lugnt. Det går alltid förbi där. Vi bor pass lite i Mjölbolsta så att det är sådär att ena sidan av åskfronten far till Lojo och andra far till Karis. Och vi sitter där, jag vill se blixtar.
Ja, du skulle ha varit i Ekenäs då eller någon annanstans. Stora delar av Raseborg så brakade ju lös riktigt ordentligt igår på eftermiddagen. Jag vet inte, Erik, var du i knutarna när det hände?
Nej, jag var i knutarna, ja. Plockade bort allt från trädgården som kunde flyga bort. Och, ja.
Det var ganska starka vindar.
Det var ganska starka vindar, ja.
Det hamnade vi nog ändå ut för. Vi fick inga dekor, men...
Ja. Det var hårda vindar, ja. Ja, riktigt.
Men du fick inte något träd i alla fall över huset?
Nej, som tur. Och jag hoppas att ingen annan heller för den delen fick. Att jag vet inte, jag har inte läst heller om det har varit någon större olycka nu.
Nej, jag såg bara bilder från Bromar. Där låg nog en massa träd. Både över hus och elledningar och allt däremellan. Så det kan nog vara att det är många som missar vårt fredagssnack idag. För att de kan helt enkelt inte ha radion på för att det finns ingen el.
Men nej, det är inte roligt.
Nej, men det finns ju att kolla sen senare på svenska.yle.fi också. Så där fick jag in den lilla hängern. Men hur är det så där överlag? Är ni rädda för åskan?
Jag tror att man ska ha respekt för åskan. Det betyder att... Till exempel att vi tar nog strömmen bort och ser till att alla elapparater är på något sätt. Inte vet jag nu om det hjälper, men respekt. Jag menar, det är stora krafter som är igång och vi är väldigt små inför de där krafterna. Så att stor respekt, ja.
Ja, det håller jag.
Inte rädd på det viset, men sen måste jag säga att jag menar, till exempel jag seglar väldigt mycket om man är ute på sjön, om man är den enda masttoppen och det kommer ett sånt här åskväder som du talar om. Det där man funderar nog att det där, så att ja, den rädslan finns nog, att det där är man, står man där ensam och samlar upp den här stora blixten som kommer, fångar den och får man ett stort hål i båten efter det. Så att ja, en viss rädsla kan det nog vara.
Ja, hur logisk rädsla.
Mm.
Hur funkar det då i en segelbåt? Jag menar, finns det liksom någon slags skydd eller så? För att jag menar, det finns ju en hög risk att den kommer ner i en segelbåt.
Ja, man kan ju ha något som leder förstås det här, oss, den här blixten ner i vattnet direkt. Den söker sig ju neråt. Men det där, vi vet ju, jag menar, folk som har stått under ett träd fast det har farit rakt eller nära ett träd och de har ju ändå fått så stor kraft, eller vad det nu är, sen spänning, så att de har ju till och med dött av det. Så att jag vet nu inte den... Det, jag menar, tittar man på internet eller läser man, det finns massor med olika teorier om det här. Så att det är inte riktigt, tror jag, safe ändå. Oberoende om man skulle ha det där åskledare och massor med grejer och kejk. Och sen förstås är det större båtar, men om det är fritidsbåtar så är det mer eller mindre sådana normala segelbåtar då. Men jag tror nog att man är ganska utsatt om blixten slår. Jag har varit med om i Hangö också att blixten slår ungefär 20 meter från mitt ansikte. Jag stod på balkongen på faktiskt den här Villa Talatta. Och då kom blixten och slog på gatan där mitt i. Och det är nog en häftig upplevelse.
Ja, vad hände?
Nej, det hände inte så mycket förstås, för jag var långt eller tillräckligt långt och det, jag hade tur. Men det här ljud också, den här smällen som kommer så... den kommer ju så, vi är ju vana att man räknar ett visst antal, eller det kommer ju i efterskott. Men när det kommer så där rakt på, att det är nog ett dunder som ja,
det är lite big sound system så att säga, ett stort ljudsystem.
Ja, jag kommer själv ihåg när jag var liten så stod min mamma och lockade håret när det var åskoväder sådär på morgonen. Och inte lätt ännu, kommer jag ihåg att den skulle vara speciellt nära, eller du vet när man räknar de här, att det skulle ha varit hemskt nära. Men mitt i allt smällde det till jättemycket och då slog den ner i grannens träd och skalade hela trädet från bark. Och den här värmelocktången som mamma hade i handen så hade bara liksom kastat sig ur hennes hand och hade liksom fått en stöt. Så att, och jag har läst någonstans också att det är liksom framtidens melodi, att om man skulle kunna på något sätt få den här energin, ta tillvara den från de här blixtarna, så skulle man nog klara sig jättebra på den energin länge.
Det kan jag tänka mig, ja, om man skulle få det. Men det är ju inte så där lätt tämd energi. Och den är ju ganska, vad ska vi säga, nyckfull. Man vet ju inte riktigt vart den
får. Vart den slår ner.
Ja, men Linda, du skulle gärna se lite mer oska. Är du en sån här oskjägare då som försöker få blixtar på bild eller är det bara så mullrar du gillar?
Nej, alltså det, jag har varit ända så liten har jag uppskattat att det är så vackert och just det här att det är så respektingivande. Det är mäktigt. Såklart blir man ju rädd sen när det kommer riktigt nära, för det är ju helt biologiskt, det är liksom biologiskt. Så om man inte har den där sunda förnuftet och den där logiska rädslan, så då är man en av den där som inte går vidare i evolutionen helt enkelt. Liksom.
Men det är så
otroligt vackert. Så att igår då när vi satt och väntade på det här, så det var, vi skulle just äta, tog vi nu ut oss på balkongen och tittade där och satt där bara och väntade och försökte räkna och titta efter blixtar, men vi hamnade och plockade upp också lite, vad heter det, delar och saker som flög omkring, för vi hade jättestarka vindar där i Mjölbolsta, men att inte något ordentligt dunder och inte något blixt, det så.
Ja, du måste flytta närmare hit, kanske mot Karis centrumhåll eller mot Ekenäs, så kanske du får dig lite blixtar och dunder, magiska under, man vet ju aldrig. Hörrni, vi berättade en nyhet igår om att det går inte så bra för fiskarsbolaget just nu. Vi finländare så handlar helt enkelt inte lika mycket fiskarsprodukter som tidigare. Den här efterfrågan på produkterna i Finland har sjunkit så mycket att bolaget förra veckan var tvungen att ge en sån här resultatvarning att det har inte gått lika bra till exempel som i fjol. Varför tror ni att den här efterfrågan har sjunkit?
Ja, det finns väl många orsaker till det. Det är ju det att en del grejer håller ju inte lika bra och helt själv så har jag ju inte till exempel råd att köpa dem oftast för att de är jättedyra ur en sån synvinkel när man inte har så där tillräckligt mycket med pengar på konto. Att där finns många detaljer och sen det här kanske att det kommer så mycket utomlands ifrån. Och så finns det ju, ja, hur ska man säga, för- och nackdelar. Marknaden tvingar brand att lite växa och ändra på sig. Och en sak, jag har nog inte så jättesmå, men ganska små händer, att många av deras verktyg är jätteopassande för mig. Att de helt enkelt inte, särskilt trädgårdsverktygen. Så många av dem känns som att liksom man skulle försöka, liksom, man får inte kraften använd. De är inte så där ergonomiska liksom. Men sen saxarna igen, de här gamla orangea fiskarsaxarna, så det är helt favoritsaxar för de fungerar ännu också. Liksom. Jag vet inte, är det material eller är det liksom designen eller någonting, men att för mig personligen så är det priset och sen de fiskarsprodukter jag väljer, så de är nog vissa. Att, nagelsaxen till exempel, så aldrig något annat. Inte något,
den är kung.
Den är så kung, inte något annat än fiskars. Men ja, det är svårt att säga vad som är, hur ska man säga, man vet vad som är katalysator men inte vad som är orsaken här.
jag måste säga att jag tror att det är väldigt svårt att nu gå in på den här analysen, varför det ska vara. Jag tror att det hänger säkert också ihop med olika konjunkturer. Att vissa produkter går bra en viss tid och då sen går de sämre en annan tid och sen kommer de tillbaks. Vi vet ju att det är ett bolag som har ändå trots allt ganska långa anor och de har minsann säkert sett olika konjunkturer under den där tiden. Så att jag skulle inte vara så där pessimistisk och säga nu att ja, det går dåligt för fiskar. Så det går just nu kanske lite sämre än tidigare, men sen tror jag nog att jag upplever fiskar som ett nog erkänt internationellt bolag. Och ur den synvinkeln ser jag inte några större faror. Sen förstås finns det alltid just olika trender och saker som sagt går bättre och sämre. Jag menar, jag hade just en bekant som, du talade om den där fiskarsaxen. Jag hade en bekant som den där, som från Grekland, som berättade att hon har använt den där fiskarsaxen i 20 år och hon var igång slipa den, och det är hennes käraste sax. Så att de där produkterna är nog symbol med en viss sådan, trots allt, kvalitet ändå. Så att jag skulle nu inte bara nu kasta nu, så att säga. Ja, ge upp att, så att säga.
Jag tror inte att det här är helt bara liksom en fiskarsjotto, utan det här att man tänker så kortsiktigt i ekonomin överhuvudtaget. Man tänker inte så där 20 år framåt, utan man tänker liksom kvartalår och ett år och två år.
Ja, mycket vinst i de som äger aktier i bolaget.
Där är liksom, där kanske ett helt stort problem nationalekonomiskt, om man kunna tänka sig att ibland måste det gå neråt. Det kan ju inte alltid gå uppåt. Det finns ingenting som alltid går uppåt. Om det går uppåt och uppåt och uppåt så går det sönder till slut. Liksom. Det funkar inte så. Helt inte i naturen och inte i aktiebolag, tror jag heller. Att det finns en linje som man bör sträva till och hoppas på att hålla sig där. Och hålla sig i balans helt enkelt. För att vi har en viss mängd resurser på hela jordgloben, både människor som köper och naturresurser. Så det måste finnas en balans däremellan. Att om man tänker på det här endast i pengaform så är det inte logiskt. Man kan ju inte sälja, ska vi säga att det finns 100 människor och det har sålt till 90 av dem, så kan du inte räkna med att det ska vara samma stigning nästa kvartal som det var förra kvartalet.
Men jag reagerar på det här när du sa att den här trädgårdssaxarna så funkar inte riktigt för dig, Melinda. För grejen är att faktiskt på vår webbplats så har många klagat på att den här kvaliteten är inte lika bra mer. Och de här saxarna är inte till exempel ergonomiska, de här häcksaxarna och det här. Att de, många på webben var så här att vi vill köpa inhemskt, men det utländska är bättre.
Jag undrar.
Där kommer vi till en väldigt intressant punkt. Så den är betydligt mer komplex än bara fiskars, för det handlar om väldigt många produkter som vi säljer här i Finland som vi utgår ifrån att de är världens bästa. Men de är tyvärr inte världens bästa. Och Finland har haft en alldeles, det står ett gott exempel för några dagar sedan om det här vd:n för Lidl i Finland. Och utan att göra någon reklam nu och dra något, jag menar, favorisering hit och dit, men den här protektionismen som finns i Finland inför just olika nya produkter som kommer ut på marknaden från andra länder, den är enorm. Och den smyger sig in på många olika plan. Det kan vara allt från det där vattenkranar till det där olika föremål. Om man bara utgår ifrån, ja, men det var samma problem med till exempel IKEA också, när IKEA kom hit. Att det tog väldigt länge för IKEA att etablera sig här. För man utgick ifrån att möbelindustrin i Finland skulle helt gå i sank. Och ingen mer skulle köpa av de här finska möblerna. Och det blev ju en helt annan synergi. Folk började istället intressera sig för inredning. Och därmed då, det där förstärkte man produktionen, den egna produktionen. Så att det finns där hela tiden sån en balans, att Finland borde öppna sig betydligt mera. Finland är på så många, just ur den här protektions, ska vi säga, sfären, på den nivån så tillsluten. Och där tror jag mera att vi borde ta in olika saxar, vi borde ta in olika fast häcksaxar och ha hela raden där. Och det skulle tvinga ens egna produkter och egna firmor att jämföra sig just vad finns det på den här internationella marknaden. Och hela tiden hålla den här balansen mellan konkurrens och kvalitet och få en nöjd kund sen till slut. Och öka utbudet istället för att det där minskade. Och vi har så många exempel på det var vi istället minskade. Jag menar, våra matprodukter i butiken, det är bara monopol. Det är Kesko som säger åt oss
det, finns det där
vad vi ska äta, mer eller mindre. Det är så. Och det är fruktansvärt. Det är de som dikterar vad vi sätter i munnen, mer eller mindre. Men det finns inga.
Det finns ingen liksom kontrasteffekt så att man ska kunna jämföra. För att återgå till det här med att helt det här praktiska, så just med att föra in kanske olika, skulle man kunna få just det här att det finns olika standard. Jag blir att tänka på en case som jag nyligen läste om, att det här med bilstolar till exempel, att säkerheten är sämre för mindre människor och kvinnor. På grund av att ända tills var det, i alla fall i Amerika till 2011, så testades de bara på en viss size dockor, så var det här the average Joe, alltså den här vanliga mannen, lika mer att då den här storleken inte är gjord för en mindre människa. Ingen skillnad vad det liksom hänger det där eller inte. Så vad heter det? Det blir sämre säkerhet, vilket betyder att större sjukvårdskostnader och så vidare, bara för att det inte passar för ergonomin. Att jag undrar att borde man börja tänka just på det här med standarden. Och jag blev att fundera på det här med att i Asien till exempel finns det ju mycket mindre människor. Vad om produkterna där till exempel är mindre, helt ergonomiskt sett, lättare för såna här?